Stanley Cup-finalserien är i full gång och frågan är om det inte är alla tiders bästa.
Åtminstone är den med de största svängarna.
Där är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. Alla verkar ändå inte vara lika övertygade om att det här är den bästa finalserien eller mest underhållande finalserien någonsin. Jag kan tänka mig att, jo, att om man nu har antipatier mot till exempel Vegas Golden Knights som ganska många verkar ha, så man kanske har den åsikten att det här är den sämsta finalserien någonsin. Och Tumpi har faktiskt skickat in en fråga där han undrar varför känns årets upplaga av Stanley Cup så blä? Jag tror tyvärr, Tumpi, att du är ganska ensam om det här.
Jag tycker att åtminstone ensam bland dem som har sett de här matcherna. För att det är nog det där svårt att tycka att det är blä när det inte varit en enda match så att inte där ledarlaget skulle ha ändrats under matchen. Och det har ett par gånger till och med. Och det har varit helt osannolika upphämtningar och två förlängningar av tre finaler hittills. Och, det där, och mål som det där kanske inte hör till de vanligaste målen heller som man har sett. Så helt ur underhållningssynvinkel så det där, så har jag direkt sagt lite svårt att förstå hur man tycker att det är blä.
Om man då inte tycker att Vegas Golden Knights och Carolina Hurricanes är de tråkigaste lagen i manna minne. Och det är ju någonting som man lyfter upp. Alltså det ska ju sägas att det har ju diskuterats att det är dåligt för NHL. Att det är just de här två lagen. Att cool att Carolina har ett lag, men inte det som att Carolina är ett särskilt stort marknadsområde. Och inte det som att de spelar sån ishockey kanske heller. För den här finalserien i alla fall som skulle locka nya vänner av ishockey. Eller nya vänner till sporten liksom överhuvudtaget. Och Vegas Golden Knights lite sådär kritiserat för att vara lite plastigt expansionslag, inte särdeles anrikt på det sättet. Så inte du är ju ensam om att ha den här åsikten, Tumpi, men jag tror att Aaron är en som skriver under mer, exakt det var den stora publiken tycker, när han skriver att helt otroliga matcher. Men han har en fråga också. Vem är det egentligen som har varit bättre? Och nu går vi in på nästa snackis. Mm. Och det är det att ganska många tycker, verkar det som, att Vegas har haft ganska mycket tur med sig i början av den här finalserien.
Det på det sättet är det ju en diskussion som, hur ska jag säga?
Jag ser att du försöker omformulera, du ska förtjäna dina studsar så fint som möjligt.
Nej, att frågor är ju alltid, man får alltid fråga, man får alltid tycka det där, men att när man har kommit så här långt i NHL-slutspelet så är det väl nog sist och slutligen så att det är resultatet som räknas.
Men nu var det ju alltså det där segermålet till exempel var, i den tredje finalen. Ja. Andra förlängningen, ja, bara sätta skott från mållinjen. Poing, sa det när det studsade via kortplanke och in via bussis kritsko.
För att inte tala om att det där att Carolina hade ett självmål redan där tidigare, att det där som gick in, skottet skulle vara på väg förbi målet, så styrde Sean Walker snyggt in bakom Fredrik Andersen i egna målet. Att jag är nu också, så jag tycker ju också att om man ser på helhet så det där, men kanske som just vän av att det är Finlands landslags ishockey, så blir jag alltid lite frustrerad på den diskussionen att när man inte kan förtjäna segrar. Du kan inte förtjäna segrar med att spela
bättre. Men om man skapar fler lägen.
Ja, målförväntningen.
Ja, ingen har någonsin tyckt så mycket om XG som Finlands chefstränare.
Men
Isak.
Carolina tycker jag att har varit det bättre, spelmässigt det bättre laget, men Carolina är alltid på ett sätt det spel med sitt bättre laget.
Ja, alltså för det, vi har ju snackat om det tidigare att Carolinas taktik går ju ut på det att mala sönder sina motståndare, peppra sönder sina motståndare och sätta flera skott på mål. Och där håller jag inte riktigt med om att Carolina ens har varit det spel med sitt bättre laget. För om du tittar på den tredje finalen så var Vegas i förarsätet i två perioder innan Carolina sen hade en alldeles magisk tredje period och kom in i matchen.
Nu var ju Carolina mycket bättre i första perioden. De borde ju ha lett med 3-0 efter första perioden.
Nej, men de gjorde inte.
Nej, men de hade 15-3 i skott eller något sånt.
De spelar sin Carolina Hurricanes ishockey och Vegas uthärdade.
Ja, men
och sen kom de in i den andra perioden och Carolina orkar inte försvara.
Om du säger att Vegas uthärdade första perioden mot Carolina, så då måste du alltså räkna in det också Carter Hart i det, för att han gjorde många verkligt klassräddningar.
Ja, och sen var han helt usel i tredje perioden.
Jo, men att, jag menar att nu hade Carolina skapat chanser i första perioden för att göra flera mål.
Ja, nej.
Och sen var det i första förlängningsperioden så gick det 10 minuter och 5 sekunder innan Vegas hade sitt första skott mot mål. Då hade Carolina haft 5 skott på mål i det skedet. Så att det där, nu kan man säga att nu gjorde de gjorde väldigt mycket för att förtjäna att vinna den matchen, men Vegas Det är inte förbjudet att ha jävligt bra spelare i ett lag.
Nej.
Och det måste man ju säga att Mitch Marner för tillfället är på en helt sån nivå som det var någon som refererar och kanske man någon gång kan till och med göra såna det där vad det heter, jämförelser att han spelar som Wayne Gretzky för till, för att varje gång han är inne på isen så är det han som dominerar allt som händer.
Ja, vi skulle inte kanske riktigt gå så långt ännu att jämföra honom.
Det var en kanadensisk journalist som sa.
Jag vet, jag har också hört det här citatet. Det var inte lika långsökt som det här när Connor McDavid då efter OS fick frågan om vad han tycker om att Jack Hughes nu jämför med Wayne Gretzky.
Ja, det. Men Marner har varit helt liksom fantastiskt, det kommer man inte ifrån.
Ja, och jag ska ändå, för att svara på Arons fråga ska jag säga så här, jag är inte överraskad om Carolina vänder och vinner den här serien, om vi säger som så, för att jag tycker att de fortfarande hela tiden det är ju bara att titta på de här matcherna för att konstatera samma sak, de är ju hela tiden med i matcherna. Ja. Att om de inte jättestort om, de gör inte en lika dålig andra period som i den här, de gjorde i den här tredje finalen, skulle de bra ha kunnat vinna den här matchen. Och om de putsar bort liknande otroligt dåliga perioder under de återstående finalerna, vilka de måste göra, för inte har du råd med att spela så där dålig ishockey i 20 minuter och förvänta dig att vinna mot ett lag som Vegas Golden Knights, så har de alla chanser att göra det. Så nej, det är inte så entydigt att Vegas skulle ha varit jättemycket bättre, men nu säger jag också att de förtjänar nog att leda den här finalserien i och med att de har fått in pucken, oavsett hur de har fått in den.
Alltså, det målen räknas. Ja. Men det som jag skulle säga, som jag liksom blir lite förbryllad över, för att jag tycker att ishockey är inte ett hemskt komplicerat spel. Mm. Och det finns liksom i princip två försvarssystem. Att spela man mot man eller spela zonförsvar. Och Vegas spelar ju zonförsvar. De låser ner mitten. Medan Carolina spelar man mot man. Och Vegas har ju utnyttjat det här att de har spelare som vinner de här man mot man. De har mera sådana spelare som vinner man mot man-kamperna. Och då är min fråga att kan det vara så omöjligt att träna in ett ishockeylag med proffs så att de kan lite växla hur de försvarar mot, beroende på vem de spelar emot. Att jag kan inte, för att Carolina har också ganska stora, starka backar. De har, jag tycker, 4 av 6 är sådana ordentligt stora backar av de spelande backarna. Att varför måste man envisas med att göra det här man mot man försvaret när det just finns sådana här Jack Eichels, Mitch Marners och Brett Howdens och Mark Stones som kan vinna i de här liksom duellerna.
Ja, och då skulle jag säga att motargumentet är att det här systemet har fungerat för dem ända sedan Rod Brindamore tog över som tränare.
Men
det här
inte i slutspelet.
Nej, jag får säga det är en jättebra poäng. Och då kan man ju tycka att varför skulle man inte vara mer flexibel i det här spelsystemet? Jag vet inte, jag kan inte svara på den här frågan. Jag är inte en NHL-tränare, tyvärr.
Får jag ännu spänna vidare på det lite? Spinna för att bara. Jag blev liksom nyfiken lite på mitt eget argument när jag kollade här. Och under de senaste 10 åren så är det exakt 2 lag som har vunnit Stanley Cup med man-mot-man-försvar. Och det är Colorado och Pittsburgh. Alla andra har spelat zonförsvar.
Det finns en spelare framförallt som vi ska prata om här. En spelare som vi snackade om den förra veckan och hans roll för Carolina Hurricanes, Sebastian Aho, var sågad inför finalserien. Milt sagt kritiserad efter den första matchen som Carolina Hurricanes sen förlorade. Riktigt, jag vet inte om jag någonsin har sett en första center blivit så där hårt kastad under bussen som Sebastian Aho blev av Rod Brindamore efter den första förlusten. Det hade effekt, ska sägas, efter det han varit klart bättre. Men ja, Anders, på basis av 3 matcher, hur skulle du sammanfatta Sebastian Ahos första finalserie i NHL?
De två första matchen så kan man inte försvara. Han var inte bra i den första matchen.
Mm.
Men i de här 2 senaste finalerna så
inte ens med zonförsvar då?
Det där, no, han är ju ändå center. Så att det där centers håller lite kanske likadan vare sig man spelar man mot man eller zonförsvar. Men det där, i de här 2 sista finalerna så har han spelat hittills sin bästa ishockey i det här slutspelet. Och då är det ju faktiskt de viktigaste stunden. Så jag tycker att han har nog höjt sig helt otroligt mycket. Och speciellt den matchen som de vann. Så det jobbet som han gjorde när de spelade med en man mindre. Så det där som var ju helt otroligt. Han var ju helt kung på isen i de stunderna.
Och det måste han fortsätta vara nu. Att det kan man ju inte heller liksom på något sätt ignorera här. Att en orsak till att de har varit med i matchen de 2 senaste har ju varit Sebastian Aho. Och för att kunna utmana ett lag som Vegas som ändå har otroligt många bra spelare så måste du också ha ett lag där de bästa spelarna levererar alltså då i klarspråk Sebastian Ahos kedja, oavsett vem som spelar där.
Det är sant. Men när du sa det här att Rod Brindamore slängde honom under bussen, så det har vi tidigare någon diskuterat det där att det är förvånansvärt att Rod Brindamore egentligen aldrig säger något positivt om Sebastian Aho. Och jag har emellan tänkt att det är bara jag som tycker det här för att jag är det där, alltid gillar Sebastian Aho som ishockeyspelare. Och nu var det, hörde jag här under helgen en podcast med Jonas Donskoj som vi borde veta någonting om det här eftersom han har spelat ganska många år i NHL. Och han sa i den här podcasten att han har aldrig tidigare sett det eller hört det att en chefstränare på det här sättet skulle kritisera sitt lags första center. Att för honom är det liksom helt ofattbart att man gör det, att man får svara sina bästa spelare. Så det är faktiskt ganska intressant det här.
Mm. Vi har fått en fråga vad som händer om Carolina Hurricanes förlorar. Vilket fortsättningsvis är fullt möjligt att det händer. Christian undrar, vad händer om de förlorar? Vem kommer att få gå om någon gör det? Är det Andrei Svechnikov som tradas? Är det Rod Brindamore som får sparken? Eller vad kommer att hända i laget i så fall? Och nu tror jag ju det att de är ju säkert medvetna om att det här var deras chans. Det östra konferensens slutspel har aldrig varit svagare, tycker jag ärligt talat, än vad det var den här säsongen. Det här var deras chans att komma till final och att också vinna den här finalserien. Om det nu är så att de förlorar till exempel 4-1 i matcher, vilket när vi bandar in det här och inte är helt möjligt fortfarande, så tror jag nog att någonting kunde hända. Och det ska sägas.
Det har vi trott ett antal år här.
Ja, men igen en disclaimer. Om de går till exempel en sjunde match som avgör sin andra förlängning, så då tror jag inte nödvändigtvis att jättestora saker händer. För då har man ändå fått ett bevis att man också kunde mäta sig mot det bästa möjliga laget den här säsongen. Men om det är så att man åker helt på stryk nu, de här återstående två matcherna i värsta fall för Carolinas del, så då tror jag nog att någonting måste hända. Men det är nog en jättebra fråga vad det skulle vara i så fall.
Men det är bra poäng, för jag skulle säga att det är, om de vinner en match till, så kommer det här att se som att nu gick vi till finalen och vi utmanar laget som vann. Så att det är en seger till behöver det skulle jag säga för att man kan säga att vi är på rätt väg.
Och så vet vi att Rod Brindamore inte ens går med på att kalla att han har blivit svept när han har blivit svept.
men det där, han får i alla fall inte sparken, det är 100% säkert. Det där, alltså det som vi borde förändras är ju att det där, jag tycker man nu har sett det redan att av en eller annan orsak så är inte Andrei Svechnikov den spelare som han ska vara. Att om man nu ska ta någon av de här stora pjäserna som borde bytas ut, så tror jag ju att Sebastian Aho sitter ganska säkert i och med att han har ett jädrans långt kontrakt och han kan säkert inte redas sådär bara. Och det där Seth Jarvis är liksom, han är älsklingspojke där. Honom kommer det inte att göra sig av med.
Och han har ju levererat.
Han har levererat. Och sen är det andra, är inte sådana spelare som man kanske nu gör liksom hemskt bra trader med. Så jag tycker det är Svechnikov som det där är den som åtminstone i mina papper, fast jag inte har några papper framför mig, så han borde bytas ut mot någon annan.
Ja, för jag tycker ändå att det visade att de gjorde sig av med Martin Nechas, tycker jag, att visa att Erik Trollsky var medveten om var det där problemet fanns i den här truppen. Att var har vi de här spelarna som presterade i grundserien men sen försvinner i slutspelet. Martin Nechas var en av dem. Andrei Svechnikov, en helt annan spelartyp, spelar mycket mer fysiskt. Han borde på pappre, igen det här icke-existerande pappret framför dig. Han borde ju funka i slutspelet, men han gör inte.
Och problemet... Nu gjorde han så att 4-4 mål här just i.
Exakt. Men ändå liksom att han har gjort så pass mycket att jag tror att det faktiskt också finns lag som ska vara intresserade av att ha honom och se att han är någon som höjer upp deras lag. Jag tror att för Sebastian Ahos del så tror jag ju nog att Rod Brindamore ärligt talat att det här är inte bara ett spel för kulisserna, att han faktiskt lite ogillar att ha en spelare som Sebastian Aho som första center. Och att jag tror inte att Rod Brindamore ska ha jättemycket emot att de ska träda bort Sebastian Aho. Men där kommer vi till nästa problem med att hur ersätter du honom? Han är ändå en första center i NHL och de växer inte på träd. Och om det är så att du upplever att ditt fönster är uppe nu, så då kan du inte göra dig av med honom utan att ha en plan för hur du ersätter honom. Men Martin Nechas var det genast att okej, plan 1, Mikko Rantanen, okej, han ville inte stanna. Plan B, Logan Stankoven, visade sig vara en full träff på alla sätt och vis för Carolina.
Det och så finns ju Taylor Hall där liksom. Kaupanpäälle som man säger, på köpet.
Ja, och där liksom kommer vi då sen till det problemet. För en center så existerar inte den där marknaden på samma sätt. Men ta nu till exempel att om du vill ha en ytter, så tror jag till exempel inte. Nu, det här är någonting som jag drar helt ur den berömda hatten nu. Men Andrei Svechnikov plus någonting annat för Brady Tkachuk.
Och dessutom har han varit ett sånt kontrakt att han måste själv bara gå med på att
ja, men samtidigt, det finns ju nog säkert lag som är intresserade av honom.
Man skulle ju tro det.
Men det skulle vara ett lag som skulle ge utan center i så
fall. Alltså helt ser du på kalla fakta så är det fortfarande, han har inte varit hemskt bra i den här, det här slutspelet, men det där nu är, Sebastian Aho har inte problem med Carolina om jag nu ska säga på det viset. Och ännu säger att det som är ganska intressant att om Sebastian Aho har fått kritik, så den som ju verkligen har varit dålig i det här slutspelet är Jacob Slavin. Han har varit direkt dålig och det där, och okej, han har en gång fått kritik efter en match, men det där, men nu är det liksom Aho som de koncentrerar sig på när Jacob Slavin gör i varje match helt grymma tabbar.
Mm, och jag tror ju nog att han är skadad.
Ja, det kan Aho också vara.
Det kan han vara, och det, jag tyckte det var lite roligt i den här intervjun efter den här tredje finalen när det var, vilken av Vegas spelare var det som blev intervjuad? Var det Braden McNabb? Nej, jag minns inte. Oavsett, någon av de här Vegas backarna som blev intervjuade efter den här segern, och så märkte man att han sa sig och frågade att hur skönt blir det nu med en lite längre paus till nästa match? Ja, vi behövde nog det här. Det blir bra att spela ishockey igen. Ja, det kommer nog att gå bra. Så man märkte liksom att han höll på att säga någonting som han inte egentligen fick säga. Och jag tror att det nog tyder på att det finns nog skador i Vegas.
Men det också måste ju finnas. Men apropå det där, så vad tror du om nu Carolina lyckas vinna matchen som spelas mot det där onsdagen, att det blir 2-2 i matcher. Och så då blir det minst en sexmatchsserie.
Mm.
Så börjar det nu i något skede på samma sätt som mot Montreal, börjar Carolina ha nytta av att de har tagit sig till finalserien med det där möjligast lite matcher?
Jag tror att det är slumpen som avgör ärligt talat. För om det är så att Slavin är skadad, om det är så att Aho är skadad, så då är det två så pass ledande spelare som är skadade att det inte spelar så stor roll om resten av laget är friska.
Och Fredrik Andersen kanske är skadad.
Ja, om han har en hjärnskakning nu till exempel. Vi vet inte. Vi vet bara
han har inte varit med på träningarna nu i det där.
Och Rod Brindamore antyder att Bussi är den som ska vara Bussi mellan stolparna.
Ja.
Men ja, så där står att säga. Men en fråga till på tal om ledande spelare. Melvin undrar, vem vinner Conn Smythe?
Nå, om Vegas tar hem det här, så då är det nog inte fråga om att det inte är Mitch Marner. Så han är liksom, förutom att han är otroligt bra spelare, så han är nog också, hur ska vi säga, han är den här liksom som ska vinna den efter allt som han har gått i. Det är den här perfekta berättelsen.
Perfekta salte i såren för Toronto Maple Leafs-fansen.
Om Carolina vänder det här och vinner, så då ska vi säga att då tror jag att den som får Conn Smythe kommer att ha en mycket stor roll i hur de vänder det här.
Jag tror nog DeLongest and Coven som är förhandsfavorit i Carolina om de vänder det här. Men jag tror ju också att Mitch Marner, det känns som att han är en så stor favorit nu. Att det igen, på samma sätt som det var med Connor McDavid, på samma sätt som det var, inte hade riktigt funnits någon annan nu på senare år, men det har varit lika konsensus om vem som ska få det. Att om det går till en match nummer 7 och det står oavgjort in i den sista perioden då, så är det nog Mitch Marner som får det här priset oavsett vem som vinner.
Det kan hända. Ja, om det går så långt, ja, det kan hända. Men om det där, om vi säger att vinnaren kommer från Carolina, om vi tar det som liksom premiss. Mm. Så där finns också en ganska fin, det finns egentligen två ganska fina berättelser där. Den ena är Taylor Hall, som har vunnit Hart Trophy för 8 år sedan.
Ja.
Är för tillfället poäng 1 i Carolina, har gjort ganska fina mål. Det där, och sen såklart Jordan Staal, kaptenen, det skulle nog också vara.
Oavsett vem som vinner, så kommer Rod Brindamore att gå fram till den spelaren och riva pokalen ur hans händer och gå fram med den till Jordan Staal och säga att jag älskar
det. Han var det där Martinuk.
Ja, antingen eller. Nästa fråga kommer av Anton som säger så här, ryktena säger att Ryssland får delta i nästa World Cup. Stämmer det? Före vi går in på den här diskussionen så måste vi klargöra nu att vi kommer att snacka lite här så tvärs, misstänker jag, om 3 kommande turneringar här på olika sätt. Så det är nu kanske vettigast att genast etablera vad som är på gång och vad som har varit i rubrikerna den senaste tiden. För det första, det som händer i sommar är någonting som officiellt heter World Cup, men inte arrangeras av NHL, inte arrangeras av IHF, utan det är den här 3-mot-3 World Cup där då Raimo Helminen är chefstränare för ett finländskt inom citationstecken landslag, där till exempel Teemu Pulkkinen kommer att spela, därför har det varit mycket i nyheterna. Men det är inte den World Cupen som det här nu handlar om, utan det handlar sen i sin tur om det som NHL tänker arrangera om 2 år. Alltså 2028 ska det vara en World Cup, och innan det, för att göra det här ännu roddigare, så
har
i 5-mot-5 är den här turneringen, och för att göra det här ännu roddigare så har de också bestämt att All-Stars-matchen nästa, eller All-Stars-eventet-turneringen nästa år, alltså 2027, också ska vara lite av en mini-World Cup. Alltså landslag som spelar mot varandra, i 3-3. Finland kommer att ha ett landslag, Sverige kommer att ha USA och Kanada kommer att ha ett landslag och sen kommer det finnas ett lag där resten av världen deltar. Och där kommer ryska spelare garanterat att vara med. Allt annat vet vi inte om. Och den stora frågan kanske då, det är borde Ryssland vara med i World Cup 2028?
Alltså nu talar vi om den här så kallade standardishockeyn där man
spelar 5-5. Ja.
Det som den gamla goda World Cupen som hette Four Nations här en gång, nu blir det World Cup. No, för mig, det här är nu chatten, sen för mig är det så självklart och självklart att Ryssland inte ska vara med i det där i World Cup om 2 år, fast kriget skulle ta slut i morgon, vilket det inte kommer att göra, så det där tycker jag att det behövs ganska mycket för det där Ryssland kan vara med. Men jag vet ju att NHL-bossarna tänker exakt i motsatt riktning. De tycker att det inte finns något som hindrar ryska spelare för att vara med och spela i internationell ishockey.
Ja, och orsaken till att det här nu blev en snackis, så det är det att Bill Daly uttryckte sig lite klumpigt, alltså vicekommissionären för NHL. Att han konstaterade att i samband med att de då offentliggjorde de här planerna, så menar han då att han har snackat med IHF, det internationella ishockeyförbundet, och att de inte ska ha fått signaler om att Finland eller Sverige eller Tjeckien eller någon andra av de europeiska förbunden skulle protestera om Ryssland nu skulle släppas in i det internationella ishockeysamfundet igen. Och det stämmer ju inte riktigt, tror jag. Dels då för det första så gick ju framförallt Finlands ishockeyförbund och Tjeckiens ishockeyförbund genast ut och sa att nej, det här stämmer inte. Att vår ståndpunkt har inte ändrats. Vi ser inte att Ryssland har en väg tillbaka in i IHF-turneringar just nu. Och jag tror ju att det här Bill Daly-uttalandet egentligen härstammar sig från att om IHF skulle godkänna att Ryssland är med igen, så i det skede har ren Finland och Tjeckien och Sverige gått med på det. Mm. Så att han liksom tog ut svängarna lite när han sa att de inte har fått signaler om att Finland och Sverige och Tjeckien skulle protestera mot ett sånt IHF-beslut, i och med att IHF inte kan ta det där beslutet utan att Finland, Sverige och Tjeckien är med på noterna.
Och så är det lite som att när Finland och Sverige och Tjeckien tidigare har varit väldigt tydliga med det här, så är det liksom så att de borde då en gång i veckan igen säga att vi tycker fortfarande på det här sättet. För att det där, för det. Men det var visst någon sån här, vilket jag hade aldrig tidigare hört om det finns visst någon sån här grupp inom internationella ishockeyförbundet som kallades för någonting som
Någon
som då ansåg det olagligt att hålla Vitryssland och Ryssland utanför det turnén. Jag hade aldrig tidigare hört om den här, och jag vet inte liksom vem som tillhör den gruppen. Jag antar att det åtminstone inte finns några finska delegater i den där, men det var någonting som det där fick stora rubriker åtminstone. Jag har fortfarande inte riktigt förstått liksom hur det hänger ihop.
Nej, alltså, IHF tog beslutet att Ryssland och Belarus fortfarande är portat, och så överklagar Ryssland det här beslutet i IHF själva. Och de har då en egen sån här nämnd som behandlar sådana överklagan, och de konstaterar ju att enligt det här som IHF har motiverade, att det skulle vara en säkerhetsrisk för de involverade spelarna. Så det håller inte. Och i och med det så måste IHF nu ta ett nytt beslut gällande Ryssland. Och det beslutet som IHF tog nu är att man tar det här beslutet en turnering i sänder. Men att det nog ska krävas ett större beslut, ett principbeslut innan Ryssland till exempel kan släppas in i herrishockeyn på nytt. Att det kommer vi nog inte ifrån, och det var då nog väldigt tydliga med från första början också. Att något annat finns inte på bordet. Att oavsett vad den här överklagans nämnden nu säger eller inte, så spelar det inte så jättestor roll. Men vi har ju redan tidigare diskuterat ett scenario som jag ändå tror att hur mycket vi än står här och säger att Ryssland inte kommer att spela, så tror jag nog på det här scenariot, så jag minns att Anders, du målade upp senast, att faktum är det att World Cup arrangeras av NHL i första hand, med lite hjälp av IHF, och IHF måste vara med på noterna till exempel för att se till att alla spelare från de europeiska ligorna kan komma och fylla Schweiz och Tjeckiens landslag och så här. Men i och med att det är NHL som styr och ställer, så kan de också säga att Ryssland kommer att vara med, punkt slut, men de kommer att spela i Nordamerika. Och det blir liksom en sån där mellanväg då, där de inte behöver åka till Tjeckien till exempel. En grupp ska ju spelas i Prag. Jag tror inte att det överhuvudtaget skulle vara möjligt att Ryssland skulle spela i den gruppen.
Absolut inte.
Men de skulle kunna spela i den gruppen som spelas i Calgary och Edmonton.
Beroende på de andra lagen som skulle vara där med, och då skulle det antagligen då vara USA, Kanada och om man nu får tippa så till exempel Slovakien.
Eller Schweiz.
Ja, men Slovakien ligger nog nära till eftersom halva deras OS-lag till exempel spelar i KHL.
Mm, det är också mycket möjligt. Och ett sånt här scenario ser jag ändå som är fullt möjligt, för då ska vi minnas att det här är 2 år i framtiden. Ja. Och det liksom hela tiden känns det ju ändå som att vi utanför idrotten också närmar oss på något sätt verbalt, känns det som att det helt enkelt låter så retoriskt att man lite börjar öppna för att inleda diskussioner med att införa Ryssland i det internationella samfundet på nytt.
Nå, åtminstone ska vi säga att det finns någonting som det där antagligen ganska starkt också lobbas från ryskt håll, att det får väldigt mycket uppmärksamhet i media det här att det finns att Ryssland borde tillåtas vara med igen och vara en del av det internationella samfundet oberoende vad det gäller, men det finns också ganska starka krafter som är av den åsikten att det inte där. Men det är såklart, hur ska man nu säga, det här är rått att säga, men det blir bra rubriker av att det där att säga att nu ska Ryssland vara med.
Ja, och en annan diskussion som i samband med det här, eller en fråga som jag ställde mig själv, att efter att det har varit så mycket, okej, det här kommer inte att handla om Ryssland nu, det kan jag säga igen, det handlar mer om det här 3-mot-3 i hockeyn. Mm. Är det här nu faktiskt den riktningen vi väljer att gå i. För nu är ju faktum det att det är så himla mycket 3-mot-3. Nu har det snackats om att 3-mot-3 ska komma in i OS helt på samma sätt som i basketen, som ju rugbyn till exempel, där är det 7-manna rugby istället för 15-manna. Att är det här nu faktiskt den riktningen som ishockeyn är på väg mot? Och att NHL så liksom stolt också nu presenterar den här landslagsmodellen i de här 3-mot-3. För nu har de tidigare också spelat 3-mot-3, men nu är det med landslag för första gången.
No, alltså, det är ju en jippogrej är ju det här 3-mot-3. Det kommer man inte ifrån. Eftersom vi diskuterade det här faktiskt att när det är 4-mot-4 så är det fortfarande traditionell ishockey på ett sätt. Medan 3-mot-3 inte mera är traditionell ishockey, utan det är lite så att du försöker göra mål, vi försöker göra mål. Det blir liksom sån här turvis, den som gör först mål. 4-mot-4 är ännu traditionell ishockey. Men det där, det finns säkert såna det där som har vuxit upp med ishockey som har, där 3-mot-3 har varit hela tiden med i det där i förlängningarna, som tycker att det ger en bra underhållning. Och världen är ju på väg mot det som upplevs som bra underhållning och som går snabbt, så det där, det gillar man. Så att
det, jag menar, Finland har konstat Helenius, så jag menar att går nu i ett OS med 3-mot-3, så.
Och de 2 senaste VM-gulden har Finland vunnit i det där, när det har varit förlängningar med 3-mot-3. Visserligen så var det där 2022 så var det utvinst. Då var det
var i powerplay, det var 4-mot-3.
4-mot-3, men det var i princip, då spelar man 3-mot-3 när det hände. Men att det där, traditionalister brukar alltid få så småningom gå och kämmas i en vrå. Jag hoppas att ishockeyn inte går mot det, men det där. Om det blir en helt egen gren, så då säger jag ingenting om. Det är helt okej att börja med en ny gren.
Mm. Så där vid sidan om att vi har dels liksom traditionell ishockey, men så har vi också 3-mot-3 ishockey, till exempel på OS.
För det ska jag säga att jag som inte där är, jag tycker att rugby är underhållande idrott. Och jag tycker att det är roligt att se på rugby. Men jag är det där som inte på sättet har inga traditioner i mitt huvud i det där från rugby. Så jag tycker att den här 7-mot-7 rugbyn i OS är jävligt rolig att se på.
Mm.
Och jag kan tänka mig att det finns såna liksom traditionalister i rugbyn som tycker att det är det värsta skymfen mot rugby sen det där. Jag vet inte, sen Frankrike blir bra på rugby.
Ja, nej, Mats, nu är det helt som med alla andra. Det är 2 olika sporter, sist och slutligen. Samma sak, amerikansk fotboll har vi också sett, att flag football gör en helt, blir mycket större nu, ska vara med i OS nästa sommar, OS i Los Angeles och sånt. Det är nu det här som trenden är, helt enkelt.
Men det måste jag nu säga lite om de här diskussionerna som pågår där, säkert liksom i kulisserna. Att Luke Tardif, som nu avgår som Internationella ishockeyförbundets ordförande småningom, som ju egentligen är kanadensare, fast han är fransman, men han är uppfödd. Han levde tills han var närmare, var han 25, i Kanada från Quebec. Så man såg ju nog på honom att han inte är ett stort fan av Finland. När han gav den där bucklan till Alexander Barkov, det skulle ha sett lite annorlunda ut om han skulle ha gett den bucklan till exempel till det där, var det Roman Josi som var svetskapten.
Ja, nu började det vara lite konspirationsteorier här.
Jag tror nog att de upplever där just att Finland, Sverige och Tjeckien är liksom jävligt svåra att ha att göra med.
Eller så insåg han att nu när vi håller på att introducera den här 3-mot-3 ishockey, så kommer Finland att vinna allt hela tiden.
Kanske inte med det laget som ni nu ställer upp med.
Ja, i det här, så att säga, World Cup. Ja. Hej, vilken diss mot Kasimir Kaskisuo som första mål. Ja. Menar du att han inte skulle ha räddat Finland till ett VM-guld? Ja.
Men med Raimo Heimonen som coach kan vad som helst hända.
En sista grej som vi nu måste ha ställning till i och med att det är så himla roligt, eller skrattretande framför allt, så det är det att Mike Babcock, trots att han nu verkar vara en alldeles horribel människa, världens sämsta person och världens sämsta chef, människohatare verkar det ju vara som, så verkar han ändå få sin tredje chans som chefstränare i NHL. Edmonton Oilers ryktas vara fem före att skriva på ett kontrakt med honom för att han skulle bli nästa chefstränare i aspirerande Oilers.
Och Elliot Friedman, NHL-journalisten från Sportsnet, som inte kommer ut med någonting om han inte på riktigt har lite svart på vitt. Så han skrev här att det är ett faktum att Mike Babcock har förhandlat direkt med Edmontons ägare. Och då dess högre kan man kanske inte komma när man förhandlar. Och om det nu är någon som inte kommer ihåg, så har alltså Mike Babcock fått sparken för sina två senaste tränarjobb därför för att han har mobbat spelare. Senast var det Columbus Blue Jackets, så han inte ens egentligen han började innan han fick sparken för att han är där också fortsatt med det som han sysslar med i Toronto.
Nej, och det otroliga var att Jarmo Kekäläinen fick så otroligt mycket skit då för att han inte hade gjort sitt bakgrundsarbete när han anställde honom. Nu är det knäpptyst om det. Att vi snackar ett lag som igen enligt uppgift har varit i kontakt med spelarfacket för att dubbelkolla att hej, att inte finns här väl något så här pågående utredningar mot Mike Babcock, att vi kan väl anställa honom. Plus att de dessutom verkligen ägarna har varit involverade i det här. Ingen kritik känns det som överhuvudtaget. Det är bara, nej, han var ju en Stanley Cup med Detroit. Han var ganska bra i Toronto också. Klart att han ska få en tredje chans att mobba spelare.
Tänk det här scenariot. Det var ju så att när han fick sparken från Toronto så berodde det egentligen på det sättet som han hade då utnyttjat Mitch Marners åsikter.
Ja.
Om det nu blir
eller manipulera.
Manipulera Mitch Marner. Och det kom
psykiskt
ut. Det
misshandla Mitch just Marner.
Tänk om det nu blir så att samma dag som Mitch Marner får Conn Smythe så kommer det ut att Mike Babcock har blivit ny chefstränare för Edmonton Oilers. Då kan man nog säga att det är den här mörka sidan och den ljusa sidan.
Här ska det vara totalt jävla mörker och Carolina vinner på Mitch Marners Vegas förlorar.
Ja.
Ja. Men vi vet mera nästa vecka, då kan bucklan till och med vara utdelad ren. I bästa slash värsta fall har vi en sjunde match att se fram emot. Om du har en fråga, skicka in på Yle Sportens Instagram eller på mail till svenskasporten@yle.fi. Så hörs vi igen nästa vecka.
Tack och hej och ha det bra.